Vi upptäcker vårens blommor med unga botanister i Skåne, kollar vad som samtidigt blommar i Abisko i Lappland och känner sältan från Great Salt Lake i USA. En sjö som krymper och blir allt mindre great. I Naturmorgon från den 25 april 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson och idag har jag goda förhoppningar om att kunna bjuda på en riktigt vårblommig sändning. Vi har nämligen en fältreporter som står i ett fotbad av vitsippor idag. Så har jag i alla fall föreställt mig det. Hur är det i verkligheten, Helena Söderlund?
Ja, ibland är ju verkligheten precis som som kartan, eller vad man ska säga. Exakt så är det. Jag står i ett hav av vitsippor, gulsippor och en och annan hålnunneört. Fantastiskt.
Ja, det låter som att du har ett tält av fågelsång spänt upp över dig också.
Ja, det är gransångare, bofink, koltrast, en och annan hackspett. En underbar vårmorgon.
Ja, vi drömde om att vi skulle få höra första lövsångaren för året i direktsändning. Mm. Idag kan det bli så, tror du?
Jag tror det. Än så länge har jag inte hört den. Nej. Men jag kan avslöja att det kanske hörde något åt det igår.
Ja, vi ska inte förlora oss allt för mycket i fågelsången. Du har ju begett dig till Dalby Söderskog utanför Lund för att prata om andra saker egentligen.
Ja, det blir blommor. Så det liksom tar det här fältet eller havet av blommor som vi står i och kollar närmare på dem tillsammans med fem unga botanister.
Bra. Ni guppar ut på det där havet alldeles snart. Det där är ju långt söderut, platsen, alltså nere i Skåne. Vårblommor högt upp i norr då? Jo, vi ska kontakta Abisko i Lappland och höra vad som är först ut att blomma där. Och in nästa timme, ja, vi fortsätter att vada omkring i vitsippshavet, men det blir också något helt annat och betydligt saltare. Närmare bestämt en sjö i USA som är så salt att inte en enda fisk kan leva där, men en hel del annat faktiskt.
De här svärmarna av saltflugor, de blir så tjocka så det blir alldeles svart på en meter eller två över stränderna. Och trutarna som står där, de står egentligen bara med öppen mun och låter maten flyga in i munnen. Det ser ganska häftigt ut.
Reportage i nästa timme från Great Salt Lake i USA. En sjö med ett annorlunda och spännande djurliv men också med enorma utmaningar. Den håller helt enkelt på att försvinna, den här sjön. Och så ska vi prata om sädesärlan. Är det samma ärla som kommer tillbaks till din takås år efter år? Det här och en hel del annat i Naturmorgon idag som nås på mejladressen naturmorgon@sverigesradio.se. Och vi finns också på sociala medier där vi heter Naturmorgon. Det har mejlades här i sent igår kväll från Göran Lundblad. I kväll hörde vi morkulla som knirpade och knorpade över inägen på Hallandsåsen norr om Rösjön. Många tack för ett förträffligt program. Kul att höra. Mycket vårtecken nu så här års. Och ni uppe i norr får gärna höra av er och berätta om vilka vårblommor ni längtar mest efter som ett komplement till det som kommer nu när vi lämnar över till fältreporter Helena Söderlund i Dalby Söderskog utanför Lund. Alltså för att prata om vårblommor men också prata om botanister och botanik.
Ja, så är tanken. Jag har med mig fem botanister som i medeltal är mindre än hälften så gamla som jag. Så det är lite så ska det bli. Men vi är alltså i Dalby Söderskog. Det är Sveriges minsta nationalpark. Vi är omgivna av gamla ekar och en annan lönn och bokar som ett liten som en ja, vi är omgivna av dem och men de har inte slagit ut den. Så därför har vi den här fantastiska mattan av blommor som får så mycket ljus. Och jag ska säga god morgon till tre av botanisterna här. God morgon, Staffan Nilsson.
God morgon.
Och så har vi Estelle Denamyr.
God morgon.
Och Göran Klink.
God morgon.
Ni tre har dragit igång en grupp som heter Ung Botanik vid Lunds botaniska förening. Ung Botanik. Varför då, Staffan?
Ja, det stämmer bra att vi har gjort det här. Och det gör vi ju för att ja, vi är själva relativt unga, aktiva i, ja, aktiva i Botaniska föreningen då i Lund. Och tycker det är tråkigt att inte fler unga kommer med på de aktiviteterna. Så då tänkte vi att ja, men vi testar att köra igång aktiviteter specifikt för ja, yngre vuxna och äldre tonåringar kanske. Så på den vägen var det.
Men vad fick ni inspirationen till det här då?
Jo, men för 10 år sedan ungefär så drog de i Norges botaniska förening igång en särskild satsning på botanikaktiviteter för unga som blev väldigt lyckad. Så där började det. Och sen så fanns det planer i Svenska botaniska föreningen på att dra igång något liknande här också. Men det var 2020.
Ja.
Och då kom ju pandemin, så blev det som det blev med det.
Mm.
Men nu tänkte vi att men vi gör ett försök och ser hur det här blir. Så.
Ja, när började ni?
Det var förra året, 2025, ja, som vi började så smått. Och då gick vi ut till framförallt studenter. Det var liksom den lågt hängande frukten att hitta folk som var intresserade. Och det blev stort gensvar. Så vi började med en väldigt enkel aktivitet när vi bara gick runt i parker i Lund och kikade på tidiga vårblommor.
Mm.
Så på den vägen är det.
Ja, men vad kul. Och så har det varit bra? Har det kommit en del, Göran?
Ja, det har kommit en hel del. Framförallt liksom när vi började, det var jättemånga, och så hade vi ganska många olika aktiviteter med olika intresserade och liksom lite olika människor som kom till de olika aktiviteterna också. Så ganska bred intresse skulle jag säga. Och det som är så kul med det här är att vi har olika utflykter med olika mål. Så om man är intresserad till speciella växter som är speciella till ett visst område, då kan man ju gå på det som man tycker är väldigt spännande och intressant och träffa likasinnade. Och det är jättekul, tycker jag.
Mm. Just det. Men jag tycker vi ska ge oss in i blommorna som vi har här. Alltså, ska vi sätta oss ner lite på marken här? Det är ju som sagt att Dalby Söderskog är ju känt just för den här vårblomningen, har jag förstått. Att det är verkligen som en färgexplosion att komma in här. För att det är framförallt tre färger. Vitt, gult och någon slags lila rosa. Och det vita är ju då vitsippor som är verkligen vitsippsmattor. Just nu är de som allra finast. De är verkligen så här stora och utslagna, och så här på morgonen kan de ju vara lite sovande, men jag tycker ändå att man ser dem ganska fint. Så, men sen är det ju de här gula gulsipporna, och istället kan du, alltså ska vi titta på en gulsippa?
Ja, så gulsippan ser ut som vitsippan fast den är gul. Och sen har den brukar ha två blommor per planta istället för en.
Kom, vi kollar lite närmare här. För det här har vi en, den har två. Och det, jag tänker att för så här är det, jag förstår att ni här i Skåne tycker att gulsippa är inte så speciellt. Men många andra ställen i Sverige så är det inte så vanligt med gulsippa. Så, men den här tittar vi på. Den har två, en stor gul blomma och sen är den lite mindre vid sidan om. Men den kanske blir lika stor sen, eller?
Det vet jag faktiskt inte. Men de brukar vara lite mindre än vitsippen.
Ah, okej. Okay. Men de är nära släkt?
De är nära besläktade. Och så...
Men om vi tittar på bladen, om vi tittar jämför vitsippan och gulsippan, det är inte riktigt likadana blad.
Nej, vitsippan har större blad. Och sen gulsippan har lite långsmalare blad. Så de går att känna igen även när de inte blommar.
Men alltså, om man ser en gul vitsippa så är det oftast en gulsippa då. Fast det finns något som heter svavelsippa också.
Ja, och det är en hybrid mellan vit och gul.
Mm.
Men den uppstår spontant där man har de två moderarterna nära varandra. Men svavelsippan är steril, så den bildar inte frön utan den sprider sig vegetativt.
Estelle, jag vet att du forskar om doft, om blommor, blommors doft. Doftar de här någonting? Ska vi känna?
Alltså de doftar lite friskt som växter brukar göra, men de har ingen blomdoft.
Nej.
Och det är för att de inte har nektar.
Okej, jaha. Spännande. Men Göran, Klink, du... Och vet du, håller på med orkidéer. Och sen när det är många som kommer hit till Dalby Söderskog och säger, vad fint med de här rosa orkidéerna. Och då tittar de på hålnörten. Vad är det för växt?
Ja, det är inte en orkidé. Det är en vallmoväxt faktiskt, och det är ganska annorlunda. Och man ser ju, alltså det finns ju vissa saker som liknar vissa orkidéarter. Så den har till exempel en sporre i blomman, och det har många orkidéer också. Men den är ganska annorlunda när man kollar lite närmare. Bladen är ju väldigt annorlunda, liksom orkidéer är långa, oftast långa smala blad. Det här är ju liksom, de är ju liksom, har lober, ganska komplexa former. Och de här är väldigt roliga för de har två olika färgvarianter. Så vi ser ju ganska många rosa och lilaaktiga omkring oss. Men om man kollar lite närmare mellan vitsipporna så ser man också vita. Och det är ganska speciellt att den har två olika varianter.
Så det finns både rosa och lila, eller rosa och vita då? Eller ja, lila och vita. Exakt. Men det här hålnunört, varför heter den så?
Ja, så om man skulle gräva upp, och det är ju inte meningen, då
nej,
kan man se...
Särskilt att... inte i nationalparken.
Exakt. Men om man skulle göra det, då skulle man se att roten är ihålig. Och det har ju givit hålnunört sitt namn. Så det är kul.
Ja. Okej. Ja, men det har vi doftat lite på de här... kollat lite närmare på några av de här blommorna som vi ska titta vidare på idag. Alltså verkligen ett blombad. Och ovanför oss har vi ett fågelbad. Eller något sånt där, Mats.
Ett fågelbad, ja. Allting detta kan väl sammanfattas som någon slags skogsbad via radio. Tack Helena Söderlund i Dalby Söderskog i sällskap med fem botanister, varav vi har hört tre nu. Staffan Nilsson, Estelle Denamyr och Göran Klink. Fler kommer. Det var en bild av vårblomningen nästan så långt söderut i landet som man kan komma utanför Lund. Men man vill ju veta hur det står till i norr också. Så därför har vi ringt upp Ellen Dorrepall som är växtekolog i Abisko. God morgon, Ellen.
God morgon.
Hej, hur är morgonen hos dig?
Det är faktiskt en fin morgon. Jag tittar ut och ser lite sol på Lapporten.
Ja, du ser Lapporten från ditt fönster.
Stilligt. Ja, det gör jag.
Den här fina fjällformationen som två av fjällen där i området bildar. Har ni fått någon vår då, eller hur, liksom, är det fortfarande full vinter? Hur är läget?
Ja, jag skulle säga det lite emellan. Det har varit väldigt varm i typ mars och april. Så det finns ingen snö kvar knappt här nere i dalen. Så barmark, men det är fortfarande väldigt brunt också.
Och sjön ligger isen ligger på Stora sjön Torneträsk där, det gör den länge. Du, har ni överhuvudtaget vitsippa och blåsippa och gulsippa och sådana typiska sydliga vårblommor hos er? Jag förstår att ni inte har det nu så här tidigt, men liksom kommer det längre fram?
Ja, nej, vi har ingen blåsippa och vitsippa. Vi har ju fjällsippa, men det är en helt annan släkt.
Just det.
Och den blommar inte än.
Nej, precis. Nej, de är inte alls släkt med varandra. Så att ni har helt andra vårblommor som ni går och längtar efter. Kan inte du berätta vilka som är de första vårblommorna hos dig och om de till och med har slagit ut redan?
Ja, jag var ut lite i förrgår och kollade lite liksom vad det finns just nu. Det finns vissa som alltid brukar vara tidiga, så jag gick runt. Och vissa får man verkligen gå på knän och titta, till exempel kråkbär, den blommar. Mm. Men den har verkligen inte mycket som en blomma som direkt går in i ögat. Men den blommar då.
Jag tror aldrig jag har sett en kråkbärsblomma i hela mitt liv. Men det kan ju för sig bero på då att den både är tidigt på året och... liten och diskret. Men...
Väldigt diskret. Den är nästan mörk som nästan svart och väldigt lite. Sitter någonstans mellan bladen. Tuvul. Den var väldigt tidigt. Den såg jag på vissa ställen.
Jaha, och det är den som blir en sån här bomullstuss framåt senare på säsongen?
Precis. Egentligen är det efter blomningen när frökapslarna kommer fram. Då blir det sån där väldigt fin tuss.
Hur ser blomman ut då?
Ja, det är ju egentligen likadant, men mycket mer gråaktig och mindre. Och sen är den lite gul av alla pollen som sitter kring den.
Så det är ett litet, liksom, litet knubbigt ax, kan man säga så.
Som, precis.
Som är så överstrött av gula.
Men sen det mest spektakulära kanske som finns redan är purpurbräcka.
Purpurbräcka, ja. Den är fin.
Ja, den är väldigt, väldigt fin. Och den växer ju väldigt sådär i sprickor på klippor och sånt. Så den växte längs Abiskojocken.
Ja. Den här väldigt, man kan inte jämföra det med en bäck med sydliga mått mätt, utan det är ju en rejält forsande, ett rejält forsande vattendrag.
Ja. Absolut, absolut.
Som det är har väldigt... gjort en liten canyon. Är det därför den börjar blomma där? För att den har klippväggar som är vända söderut i den här canyonen, eller?
Absolut, det tror jag. Ja. För de samlar ju mycket, mycket värme. Om man tänker på de tidigt blommande arter som vi har, det är ju överhuvudtaget är de flesta arter väldigt små som växer här. Så långt ner vid marken är det alltid varmare, och när det är typ en meter upp så växter som är små, de brukar kunna blomma tidigare.
Just det.
För att det är varmare där. Sen förbereder de sig också väldigt bra innan, så till exempel tuvull, de där axeln som sitter som där lite grått, den kan man redan gräva fram om man gräver ett hål i februari. Så den sitter under snön och väntar tills snön smälter och så börjar den växa.
Den är helt färdig och beredd.
Ja, precis. Och så även för de andra blommor som är så tidigt, de förbereds mest i knoppar redan året innan, så att när det blir rätt läge att de direkt kan komma ut. Och purpurbräcka är väldigt, väldigt väl anpassat. Det är tänkt att vara Europas högst blommande växt. Den har hittats blommande precis under toppen av Domberget i Schweiz, i Alperna, på 4500 meter ungefär.
Oj,
att den blommade
oj.
Där. Och där är det, ja, där har de gjort mätningar lite av hur miljön är, och det är ju en av de kallaste platser där de har hittat träväxter. Så den är väldigt väl anpassad, väldigt frostdåligt även när den är aktiv. Och det är väldigt speciellt för de flesta växter. De kan vara frostdåligt när det är vinter, men när de börjar växa är de oftast väldigt känsligt.
Men den är en extra tuff, liten tuffing. Vi sa att den var vacker, men hur ser den ut närmare bestämt? Hur skulle du beskriva purpurbräckan?
Ja, så det är bladen och själva liksom gröna delen av växten, den ser inte ut för mycket egentligen. Det är som en liten kudde som växer ut från sprickor i klippan och sånt. Men sen har den enormt stora cerisrosa blommor, nästan lite trumpetformade. Så att de också samlar i sig extra värme. Jag såg en liten flyga på min promenad som satt där inne och hade säkert mycket bättre än att vara utanför blomman.
Ja, just det.
Ja,
vad fint. Purpurbräcka, tuvull och kråkbär. Så ser en tidig vårbukett ut i Abisko i Lappland alltså.
Det gör det.
Tack Ellen Dorepal för att du klev upp så här tidigt och var med i Naturmorgon. Hej då!
Hej då!
Ja, dags nu för svaret på vår traditionsenliga tävling, Naturfrågan. Förra veckan så fick ni följande utmaning att utreda. Arten vi söker bör ingen sätta sig på, inte i något växthus och heller inte i Mexiko. Ändå antyder namnet att vi önskar att en familjemedlem vilar en stund på denna sukkulent som mer liknar en boll än en plymå. Den odlas vida omkring men har blivit allt ovanligare i sin hemmaöken. Ja, ganska svår fråga tror jag, eller jag tyckte det i alla fall. Växthus och Mexiko ger att det knappast handlar om en vild svensk art. Sukkulent betyder att växten kan magasinera vatten i sina köttiga blad och skälkar, och så kan ju kaktusar göra. Och ledtråden öken känns också lite sådär kaktusutpekande. Men för att hitta artnamnet då? Ja, det talas om bollform och om plymå som är ett annat ord för sittdyna eller kudde. Det kan ju vara till hjälp, men nyckeln till alltihop det är ordet familjemedlem, och som Elin Gavell skriver, den släkting som oftast verkar vara utsatt för obehag i namngivning av växter är ju svärmor. Så jag tror att veckans svar är svärmorskudde, en liten rund kaktus från Mexiko. Ja, så är det. Det finns ju svärmors tunga också, som kanske många har i kruka, men det är kaktusen svärmors kudde som är rätt svar på den här veckans fråga. Och vinnarna som dragits ur högen är Lena Lundorf på Sydkoster, Per-Arne Karlsson i Linköping och Karina Persson i Ängelholm. Skickar en termos till Sydkoster, en tygkasse till Linköping och ett tygmärke till Ängelholm och en välförtjänt tramfanfar, det får ni alla tre. Några av er som lyssnar har faktiskt upplevt arten i den naturliga hemmiljön. Båda heter lustigt nog Martin, av vad jag har kunnat utläsa. Martin 1 som mejlat har till och med haft närkontakt. Han skriver: jag bodde i Mexiko på 70-talet och landade i en kaktusrabatt när min äldre bror skulle lära mig cykla ner för en trappa. Och Martin 2 skriver: hej Naturmorgon, jag har bott i Torreón i mexikanska delstaten Coahuila och gillade att åka ut i halvöknarna runt omkring. Jag hade en fantastisk svärmor där som jag fortfarande har kontakt med trots att jag inte är tillsammans med hennes dotter längre. Ja, det är faktiskt väldigt många som har uttryckt sig väldigt varmt och kärleksfullt om sina svärmödrar i de mejl vi har fått i veckan, ska ni veta. Då ska vi stifta bekantskap på nära håll med den här arten, och det gör vi genom att bege oss till ett växthus i Botaniska trädgården i Lund, till en liten miniöken där. Där finns också intendent Sofie Olofsson som verkligen gillar svärmors kudde.
Alltså det här är ju en imponerande kaktus, eller hur? Svärmors kudde, det är ingen bra kudde, det är inget snällt namn. Men det här är ju en expert på anpassning. Den här anpassar sig till sin karga, liksom arga miljö. För den, och det är den ju absolut världsbäst på. Och det ser man för det första, här kan bli riktigt varmt i öknen. Också väldigt torrt naturligtvis. När det väl kommer vatten så gäller det att fylla upp sig snabbt. Så med ganska ytliga rötter så fyller den upp sig. Och du ser, den är helt som ett klot.
Pilatesboll, heter det så som man har på yoga och gym och så? Alltså stor.
Ja.
För det, jag tror...
Och den är en meter hög.
Ja.
Ja, så den är... Den är imponerande.
Och klotrund. Och så, klotrund. Så kan man förklara de här åsarna?
Just eller? Det. Precis. Och det här är ju det som... Den ser ut så här... På grund av att den då, när den tar upp vattnet så sväller den ut lite grann. Och fyller upp de här
lamellerna, åsarna.
Nej, ja, nej. Väcken på liksom ytan.
Ja.
Och sen kan den ju också sjunka ihop då under torrare perioder. Klotet är ju den perfekta formen om du vill ha stor volym och liten yta. För på ytan sitter då klyvöppningarna och där ut. Ur kommer det ju vatten när de är öppna. Så att det gäller ju verkligen att spara så mycket man kan på vattnet. De är för övrigt bara öppna på natten. Så det är en väldigt bra anpassning till det här torra klimatet. Och sen har vi ju taggar istället för blad.
Istället för blad?
Ja, det, så kan man säga. Eller istället, det är ju själva stammen som ansvarar för fotosyntesen hos kaktusarna. Och taggarna har fått, eller bladen då har ombildats till taggar och fått en annan funktion, det vill säga ät mig ej funktionen.
Och sen taggarna på den här, det stora exemplaret, eller egentligen, för här finns en liten, det betyder ju handbollsstor, och sen en mitt emellan, det betyder basketbollstor. Mm. Och men taggarna är ju nästan lika stora på allihop.
Ja,
det är de. Och de är vad då? 4 centimeter långa kanske?
Ja, det stämmer. Man kan försiktigt spela lite. Man får lära sig så att man inte... Den är ju väldigt vass. Men taggarna tillsammans med håret här på toppen och åsarna skyddar också mot allt för stark solinstrålning. För då blir den ju för varm. Så den börjar koka här inne. Så den är oerhört väl anpassad till sin plats. Här på toppen på den här stora individen så hittar vi ju blommor.
Mm.
Men det kommer först 30-40-årsåldern. Då kommer den i puberteten. Så det får man vänta på. Och den här individen är faktiskt jämnårig med mig. Vi är 50. 50 år.
Så att, men grattis.
Det känns, jag känner lite extra för den. Ja. Och då, som sagt, då för ungefär 15 år sedan kanske det var som den började blomma för första gången. Jättestora fina kaktusblommor, gula. Och nu ser vi resterna av förra året. Men snart, så fort det blir lite mer sol, då sätter den igång med en ny ring. Och...
en liten ring här uppe på toppen på
precis.
Klotet.
Just det.
Var i världen finns den då?
Den här hittar vi i Mexiko. Det här är så svärmorskudde. Det är ju en ganska speciell växt. Och det, du ser ju hur den ser ut. Den är fascinerande, imponerande. Så här har vi ju ett litet problem. Den grävs upp och säljs till samlare. Men också folk som vill ha den i sin trädgård om man har en, om man bor i de trakterna. Och oftast så tar man och skördar man de äldre exemplaren. De är ju mest imponerande. Så det finns, den är utrotningshotad. Och det finns gott om de här små rackarna. Men de stora som ju då blommar och ger frön så småningom till nya plantor. De skattas hårt. Så att, men den är skyddad.
Varför är den en av dina favoriter?
När de kommer upp i storlek så där och man har följt dem länge och sen får gå igenom de här stadierna, man får ju liksom respekt och ja, men det är min arbetskamrat. Vi jobbar ju ihop liksom här när vi undervisar och så där, och det här är ju något som inte folk går förbi, utan den här är så fantastiskt stor och fin.
Ja, det var tre ungefär jämngamla individer. Botanisten Sofie Olofsson, reporter Jenny Berntsson Djurvall och det grandiosa exemplaret av kaktusen Svärmors kudde som finns på Sofies arbetsplats i Lunds botaniska trädgård. Svärmors kudde har alltså rätt svar på veckans naturfråga, och en ny kommer i slutet av programmet som, ja, för er som är sugna på en ny chans att tävla om fina priser. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio i P1. Det är ett program som är starkt beroende av två kategorier människor. Den ena är lyssnarna, ni helt enkelt, som ständigt ger oss nya idéer till inslag. Den andra är experterna som har vikt sina liv åt någonting ibland ganska smalt där ute i naturen och som ställer upp och berättar i programmet. De gillar vi också väldigt mycket. Därför blev vi förtjusta när den brittiska tidningen The Guardian publicerade en hyllning i bild av en rad svenska forskare av det där djupt borrande slaget som brukar kallas systematiker eller taxonomer. Bland dem finns många som har hört sig i Naturmorgon genom åren faktiskt. Och nu kan ni se en hel del av de här bilderna på vår hemsida också. Bakom porträttserien står en man som drömde om att bli professionell fotograf när han var ung, men som valde en annan bana och blev ekolog och professor i skogsentomologi. Christer Björkman heter han, och häromdagen frågade jag honom hur han fick idén till det här fotoprojektet som han kallar Det oförtrutna.
Ja, du, jag har slagits av att det här med biologisk mångfald är ett begrepp som blir mer och mer använt i samhället. Mm. Och det beror ju mycket på att vi människor inser att vi är beroende av andra arter på jorden för vår överlevnad. Och jag inser att vi måste bevara biologisk mångfald. Men väldigt få av dem som använder begreppet, tror jag, eller vet jag nästan, förstår vilket hårt arbete som ligger bakom den kunskap vi har. Alltså om alla de arter som finns. Och det har blivit svårare och svårare att få pengar till sån forskning, vad jag förstår också. Och då vill jag på något sätt försöka uppmärksamma de här människorna som gör allt det här jobbet. Mm. Och just detta, och då det här begreppet, de oförtrutna, blev för mig så bra att beskriva, alltså deras arbete. Jag gillade ordet i sig. Det var ett väldigt fint ord.
Ja, det är det. Det är inget vardagsord sådär. Ska man översätta det som att aldrig ge sig?
Ja, de som bara håller på och aldrig ger upp.
Ja. Och vad vill du att detta ska leda till då?
Ja, alltså jag är ju forskare själv, men jag håller inte på med systematiken och sånt där. Jag är ekolog. Men jag inser ju mer och mer att jag som ekolog är väldigt beroende av den här kunskapen för att kunna göra ett bra arbete. Så det är lite i egen intresse att liksom slå ett slag för sånt som jag själv är beroende av. Mm. Men i det stora hela så handlar det om att få människor, gärna beslutsfattare, att förstå betydelsen av sånt här arbete. Och mycket av den forskning som bedrivs nu, den handlar ju om att hitta lösningar på problem. Ganska snabba lösningar. Och då blir sån här forskning som är extremt grundläggande, den får stryka på foten ofta. Och det tror jag är farligt i förlängningen. Vi kommer att tappa möjligheter att lösa problem om vi inte också jobbar med de här riktigt grundläggande frågorna.
Mm. Vilka har kvalat in i det här gänget av oförtrutna?
Ja.
Alltså, vad har du haft för urvalskriterier?
Ja, mina urvalskriterier är att jag har börjat med dem jag känner som är närmast, så att säga.
Mm.
Och sen har jag bett dem om tips på folk som borde kunna vara med. Och sen har jag ju googlat runt och försökt hitta människor, fiskat ganska brett kan man säga.
Ja, och så har du valt en specifik form för de här porträtten. Alla ser ju lite likadana ut, de är fotograferade i en studio i bästa tänkbara ljus. Och så har alla med sig lite attribut för detta, en favoritbok och ett föremål som vad jag förstår betyder mycket för dem. Alltså varifrån har du fått inspirationen till just den här formen?
Ja, det är från porträtt av Linné. I stort sett alla porträtt av Linné så står eller sitter han och så har han den högra armen på en bok och så håller han i en Linnea, hans signum.
Mm. Och varför just Linné då?
Ja, det är ju för att han var ju den faktiskt som startade det här med att organisera arterna och ge dem namn. Och den här namngivningen i den vi lever med fortfarande är exakt samma system som han startade.
Mm. Och hur gick själva fotograferingen till då? Var det som när barnen i lågstadiet kommer till skolfotografen och den ena efter den andra går in och klick, klick?
Nej, det var inte riktigt så. Jag försökte ta en och en av dem och ha ganska gott om tid med varje.
Ja.
Och jag ägnade en viss tid, inte jättelång tid, men tillräckligt lång tid för mig i alla fall att sitta och samtala med dem innan. Och då slog de också att de berättade ofta lite grann vad som var deras drivkrafter och så. Och då försökte jag fånga upp det i små korta citat som jag har satt ihop med bilderna.
Mm.
Och för mig har de här citaten blivit nästan lika viktiga som bilderna, eller kombinationen är väldigt viktig. Och det känns som ett annat syfte med det här projektet, det är att försöka inspirera kanske unga människor som står och väger vad de ska göra med sitt liv. Att man kan ha väldigt många olika drivkrafter till att jobba med såna här saker. Och man kan se ut väldigt olika. Så det är att försöka fånga lite diversitet
bland dem också, ja.
Ja, det var målet.
Har du några favoritcitat eller någonting som är väldigt talande kanske?
Ja, det är egentligen massor som är...
Jag tror att nämnet det är bara utan att rangordna dem.
Ja, jag tar Moa Pettersson, det dyker upp i mitt huvud. Mm. Hennes citat är, då är man ju helt förstörd sen.
Jaha.
Och det handlar om hur det känns efter att ha varit uppe 4 lysnätter och samtidigt vara kvällstrött och mörkrädd.
Ja, ja. Och lysnätter, det är när man lyser med lampa för att fånga fjärilar, ja, till exempel.
Ja, mm. Ja. Och det tyckte jag, det säger så mycket om, ja, den här oförtrutenheten som så många av de här visar.
Ja. Jag tar också ett ur mängden här. Det jobbigaste som finns är växter utan hår.
Ja.
Botanisten Torbjörn Thieler.
Ja, det är ett fint citat.
Ja, det var Christer Björkman som berättade om fotoprojektet De oförtrutna, som uppmärksammar biologins envetna hjältar i det tysta. Och du hittar alltså ett 10-tal av dem sammanlagt, ungefär 50 porträtten på vår hemsida sverigesradio.se/naturmorgon. Jag har fått ett mejl här som jag vill läsa därför att det stämmer så exakt med mina egna erfarenheter och känslor den senaste veckan. Det är Anders Larsén som skriver så här. Hej, för någon vecka sedan efterlyste ni vårtecken. Mitt bästa och kanske slutliga vårtecken är humlornas surr i våra blommande lönnar. Det är underbart att sitta under dem och bara njuta av allt surret medan så mycket händer i naturen runt omkring så här års. För oss började det den gångna veckan då lönnarna slog ut. Och samtidigt började björkarna sluta och visa sina nu sin skiraste grönska, skriver alltså Anders Larsén. Och precis så där är det hemma i min trädgård, det är den stora lönnen. Man böjer nacken och tittar upp och så det är säkert 100 humledrottningar där samtidigt och surrar. Och man vet att var och en av dem ska sen ut i våren och sommaren och starta nya kolonier, samhällen. Väldigt fint. Hörrni, jag nämnde att man kan se bilder på vår hemsida. Jag vill också säga tips om en annan sak man kan hitta där. Ni som vill vässa formen inför fågelsångsnatten, som ju sänds om 2 veckor, eller bara inför vårens fågelsång i stort, ni kan träna i det quiz som vi lagt upp på vår hemsida just. Det handlar om 12 arter som man har god chans att få höra under fågelsångsnatten. Det här är en av dem. Och jag säger inte vilken art det är. Gå istället in och gör fågelsångsquizet på vår hemsida sverigesradio.se/naturmorgon. Då har ni också chansen att vinna en riktigt fin fågelsångsnattsmössa. Perfekt för lite kyliga vårmornar. Och jag tror att den som är först ute i hela vida världen med att använda den här mössan i skarpt läge, det är vår fältreporter Helena Söderlund. Jag såg på sociala medier att du har iklätt dig den.
Jag känner mig hedrad och den är på och den är perfekt för en morgon som den här. Ja. Där det är 8+ grader, lite lagom vårigt men inte supervarmt.
Och den passar bra även när man ska prata om blommor i första hand och inte lyssna på fågelsång. För det är det du gör, du har sällskap av ett antal botanister och du berättade senast om initiativet Ung Botanik och tankarna bakom det. Då undrar man ju, är det någon som har hakat på det där?
Det är absolut de som har hakat på det här. Jag har med 2 av dem här. Julia Sellgren-Kempe, god morgon.
God morgon.
Och Mårten Pilström.
God morgon.
Härligt, ni står här med Krok Almqvist-boken i handen har du. Och du har lupp runt halsen, Julia. Och en liten sprayflaska också.
Ja.
Ja. Vi ska se vad vi kan ha dem här till. Alltså, varför hakade ni på det här, Julia? Varför gick du liksom med och hängde med Ung Botanik ut?
Ja, jag hade gått 2 stycken floristikkurser i min utbildning året innan. Och då upptäckte jag hur kul det var att nyckla växter. Och hur många olika typer av växter som det finns som jag inte var medveten om. Och då tyckte jag att efter det så hade jag lite svårt att ta mig tiden och faktiskt gå ut och kolla på växter i botaniska syften. Och då tänkte jag att det här var ett bra tillfälle att kunna göra det.
Mm-hmm. Och vad säger du då, Mårten?
Ja, jag hade också tagit floristikkurser innan. Men så hade jag hållit på efter det på egen hand och jag tyckte det var ett sånt trevligt tillfälle, ganska så inbjudande att kunna träffa andra unga och prata om växter helt enkelt.
Aha. Alltså ni pratar om floristik och sånt, jag förstår att ni är studenter som läser biologi.
Ja.
Ja. Men alla som är med i den här gruppen gör inte det?
Nej, absolut inte.
Nej. Så att man kan vara med ändå. Men jag tänker så här att unga människor kanske använder sig av appar och inte har då Krok Almqvist svensk flora med sig. Men jag fick genast mina fördomar på skam här.
Ja, men Krok Almqvist är ju... Det är ganska så roligt att nyckla helt enkelt.
Och nyckla, så vad är det? Vad är det att nyckla egentligen? Vad betyder det?
Ja, det är ju att använda en nycklingsflora, en bok, för att steg för steg bestämma vilken art det man har att kolla på framför sig.
Mm.
Så
det, jag har förstått att du tycker det är ganska kul med gräs.
Ja, precis. Det är,
som är så himla svårt.
Ja, det är ju en av mina favoriter. Det är ju kanske just utmaningen som är det roliga där. Så har man inte de jättelätta och tydliga växterna framför sig så kan man leka lite detektiv och kolla på de fina detaljerna. Om det finns någon nerv på bladen eller något sånt litet.
Så lite detektivarbete, men ja, igår så var vi ute och kollade här och då var ändå mobilen framme också. Appar, det är sånt som du använder också, Julia?
Ja, det är det definitivt. Man använder det lite som ett komplement. Man kan inte alltid lita 100% på det. Men jag tycker det är ett bra steg på vägen att kolla ungefär vart man skulle kunna hamna. Och det är också bra när man inte har kroken med sig och man kanske inte vill ta med sig växten hem och få nycklarna senare, så är det bra.
Aha. Kroken, det är alltså den här klassiska boken. Vi ska kolla mer på den sen. Men Julia, du, det finns ju växter i mossor också. Förresten, nu hörde vi lövsångaren. Och nu kommer gröngölingen också. Vi var lite ute efter att höra den första lövsångaren. Jag ska vara tyst nu. Nej, den var det grågässen. Men mossor, här på trädet växer en mossa som du tycker var lite kul.
Ja, det gör det. Det är en lite mörkt rödbrun levermossa som vi ser här. Och den kallas för hjälmfrulania. Och frulania är då det latinska namnet för släktet. Medan hjälmen kommer ifrån att dens blad är tvåflikade. Och det stora bladet som man ser liksom rakt på, men under det stora bladet så finns det ett lite mindre blad som är lite format som en hjälm.
Mm-hmm.
Och den här kan fungera som en liten vattenbehållare nästan. Och jag läste faktiskt i min mossbok igår att där kan man också ofta hitta små björndjur.
Små björndjur, sådana här jättesmå, sådana som kan överleva i rymden.
Exakt.
Men ska vi kolla på den i luppen här då?
Ja. Jag har sprayat den lite med vattenflaskan för att den ska komma till.
Det var det
du
skulle ha vattenflaskan till. Ja, det här är som en liten skorpa, ser jag bara här. Men nu så böjer du dig fram här, Julia, och tittar. Vad ser du?
Och då ser man ju då att den är lite, det är liksom en sträng med de här bladen. Och då ser man ju bara från, när man kollar på den i luppen så här, så ser man bara de stora bladen som är på framsidan.
Okej.
Man måste ta bort den från substratet för att se liksom hjälmen under.
Okej. Och jag förstår att du håller på med ett arbete om mossor på kyrkogårdar i skolan.
Ja, det är mitt kandidatarbete som jag håller på med just nu.
Ja.
Och då ska vi kolla på om på lite olika klimatvariabler runt omkring och hur de påverkar hur många arter mossor som går att hitta på kyrkogårdar i Skåne.
Spännande. Mårten, jag har frågat om en favoritväxt här i Dalby Söderskog och har du någon?
Ja, men absolut. Här ser vi ju att det kikar fram en blekrosa liten växt.
Jaha, vänta, vi får gå in här under hagtornet som precis har slagit ut sina blad här. Sätter vi oss lite på marken här.
Ja, så ser vi att det är
nu ska vi se.
En vetteros som kikar fram här.
Aha.
Den är ju bara blekrosa och inte grön alls. Det är ju för att den är en parasit på andra växter. Så den har en parasitrot, ett haustorium kallas det vetenskapligt. Som då kopplar upp till rötterna på helst hassel, men det kan nog vara hagtornen här.
Mm.
Och då lurar den värdväxten att skicka näring till vetterosen genom att skapa ett undertryck som den gör genom att släppa ut en massa vatten ur sina blad som då inte är gröna utan vita eller bleka.
Mm. Så den vad fiffigt!
Ja, den är väldigt rolig, den är absolut en favorit och lite sådär speciell.
Den ser lite köttig ut liksom nästan.
Ja,
lite
precis. Speciell. Ja. Den är ju ganska så annorlunda från andra växter. Sen kan den också förvara under jorden stora delar av året. Bara kommer fram för att sätta blommor nästan.
Mm.
Sen försvinner den igen snart.
Och den ser vi här i det här havet av gulsippor och vitsippor. Och så har vi ackompanjerat det här av gröngölingen som ropar in våren här på ett alldeles fantastiskt sätt. Och ja, Mats, hörde du lövsångaren innan?
Nej, jag hörde bara att du utropade lövsångare.
Ja.
Men vi tror dig.
Ja, men vi kan väl se här nu. Jag hör gransångaren.
Envisa gröngölingar.
Jag skrattar med den.
Det är ju också fint.
Jättefint.
Ja, men vi har ju en timme till på oss, Helena.
Ja,
för lövsångaren.
Ja.
Tack så länge, fältreporter Helena Söderlund och Julia Sällgren Kempe och Mårten Pilström som deltar i Ung Botanik i Lund. En av det biologiska livets viktigaste mätskalor och en mycket påtaglig sådan är den som sträcker sig mellan sött och salt. För den som är van vid vattnet i sjöar och älvar kan det vara en nästan exotisk upplevelse bara att komma till den svenska västkusten där salthalten är kring 3%. Men tänk dig då ett vatten som är 10 gånger så salt. Välkomna tillbaka till Naturmorgon i P1. Jag heter Mats Ottosson. En knapp timme till ska vi ägna åt ett innehåll som är både blommigt och salt. Sältan, den kommer från sjön i sydvästra USA som än så länge förtjänar sitt namn någorlunda. Men hur blir det framöver? Salt, det är den så du förslår, men med storleken pekar åt fel håll.
The Great Salt Lake, den är inte så great längre. Hälften av sjön är borta.
Det blir reportage om Great Salt Lake, Stora Saltsjön alltså, om en dryg kvart. Blomigheten i den här timmen då, ja, den står vår fältreporter för i nationalparken Dalby Söderskog i Skåne. Ni som var med i första timmen vet att våren där nere har vävt mattor i vitsipsvitt och gulsipsgult. Innan vi lämnar över dit så ska jag bara säga att andra våriga inslag den här timmen finns också. Handlar om sädesärlans efterlängtade ankomst. Är det samma ärla som förra året? Och om kramande paddor på nära håll.
Kvarterets paddkunskaper vidgas när vi hittar två som installerat sig bland sneakers och stövlar i hallen. En bamsing med en liten på ryggen som håller sig fast med ett ordentligt grepp.
Karin Gyllenklevs kråkvinkel hör du om 40 minuter ungefär. Det skadar väl inte att upprepa vår adress också. Ni vet att ni alltid är välkomna att höra av er och ni är särskilt välkomna att göra det nu under programmet. Om ni lyssnar på direktsändningen, det är kul att ha lite sällskap av era mejl. Ni skriver då till naturmorgon@sverigesradio.se. Det går också att nå oss på sociala medier, där vi heter Naturmorgon. Ja, fältreporten, hon heter Helena Söderlund idag. Hon finns i Dalby Söderskog för att prata om både vårblommor och om återväxten bland unga botanister kan man väl säga. Men Helena, du har sagt någon gång här i första timmen att du är i Sveriges minsta nationalpark. Och då är jag lite nyfiken på hur litet är Dalby Söderskog egentligen? Jag har inte varit där själv.
Oh, du har inte varit där? Nej, det är 36 hektar. Så det är ju inte så jättestort då. Vi har faktiskt gått igenom hela nationalparken. Just nu står vi precis utanför. Här kommer en grågås och flyger förbi. Vi har gått igenom hela.
Under sändningen menar du?
36 hektar. Ja, just nu är vi precis en meter utanför.
Ja, okay.
Från vi var på andra sidan, i början var vi en meter utanför på andra sidan.
En ganska enkel promenad att gå runt hela nationalparken med andra ord.
Ja.
Ja, lite som att jämföra, det där med hektar är alltid lite svårt att få ett grepp om man inte är lantbrukare. Men 36 hektar, vi pratade ju med en person i Abisko i första timmen, det är också en nationalpark. Den är 7700 hektar stor och Sarek är 197 000 hektar stor, att jämföra med 36 där du är alltså. Det går 5000, jag räknade ut detta, 5472 Dalby Söderskog i Sarek. Men du har väldigt mycket vitsippor per hektar tror jag.
Verkligen. Och nu, vänta lite nu Mats, nu lyssnar vi. Nej.
Mest småpratande botanister.
Ja, vi var en lövsångare också. Ja, i alla fall. Vi väntar på. För det är ju vårtecken, vi väntar på det. Ja, nej men precis. Och det här är Dalby Söderskog. Vi har mycket vitsippor, gulsippor. Vi har också jättemycket gamla träd här. Alltså Staffan Nilsson, vad är det här för ställe egentligen?
Ja, Söderskogen här är ett klassiskt besöksmål utanför Lund. På gränsen mellan slätten och det mer mosaikartade landskapet. Där det finns en stor blandning av olika träslag. Det är gamla ekar, men även stora bokar, askar och grova lönnar till exempel. Så det är en rolig skog att vara i. Och därför har en historia av att det har varit betesmark av, med hästar då, som man har haft uppfödning av här. Så det har varit en halvöppen mark som nu på senare tid har blivit mer sluten som en skog.
Just det, och det är ganska mycket träd som ligger ner också här i skogen. Det är väldigt lite spännande att gå i.
Det får man väl absolut säga. Aha. Det får ju bli liggandes när ett träd har dråsat här.
Precis. Ja, men Mats, du sa att vi hörde lite småpratande botanister. Det stämmer faktiskt att det sitter fyra stycken på marken här bredvid mig och Staffan. Och jag tänkte att vi kan gå fram och kolla.
Det gör vi.
Vad har ni på gång här? Vi nämnde innan en bok som heter Krok Almqvist Svensk Flora. Och det ser ut som att ni har den i handen nästan allihopa här. Och jag ska bara säga att man behöver verkligen inte ha den här floran för att ut och titta på blommor. Men just nu, jag förstår att en del av er tycker det är lite roligt att nyckla er fram, som man säger, man väljer mellan olika svarsalternativ. Och det är ju inte så mycket bilder i den här boken. Den är ganska svartvit, Göran.
Ja, men det är det nog. Det finns ju lite hjälpmedel i början av boken var man kan se lite översiktsbilder över hur vissa bladformer ser ut och blommor. Så det finns ju allting i den här boken som man behöver för att kunna identifiera en växt egentligen. Mm. Och jag tycker det är väldigt kul, för det är verkligen som en liten pussel när man går ut och liksom försöker få fram vad någonting är. Det är liksom hela utmaningen i det där som är ju så kul, tycker jag.
Jag förstår. Ja, det här, att vi pratar mycket om den här boken, det är liksom för att det är en liten klassiker när det gäller botanik. Och jag faktiskt, inför den här sändningen tog jag själv med mitt eget exemplar. Och jag tittade på den, det står det, Helena Söderlund, 6 juni 1990 i den. Och ingen av er här var född då. Så att det vill jag bara säga, för det här är, ni hör ju till gruppen Ung Botanik i Lund. Och så tittar ni och tittar på två gula, eller inte två, ett antal gula blommor här. Vad är det för någonting, Estelle Denamyr?
Ja, men det är vallökar. Så vi har två olika arter här. Vi har dvärgvallök och...
Vad sa du, Mårten Pilström?
Lundvallök är den andra vårlöken som vi har här.
Ja, just det. Men hur har ni kommit fram till det då? Julia Sellgren-Kempe, du sitter här med en nyckel framför dig. Alltså en bok. Kan du berätta vad det är man ska göra för att komma fram till vad det är för arter?
Ja, först så går man på att blomskaften är kala, så får man bort luddvårlöken. Och sen går man på att basalbladen ska vara trådsmala till skillnad från ängsvårlök och den vanliga vårlöken. Och då finns det då det här steget som skiljer dvärgvårlök och lundvårlök, och det är om kalkbladen är smalspetsiga eller om de är trubbiga. Och där får man en liten bild i boken och se, kan jämföra.
Okay.
Och det är då, här ser vi att det finns ju båda två, här är den som är lite mer spetsig och då är det då lundvårlök till skillnad från dvärgvårlöken som har lite mer trubbiga kalkblad.
Och kalkblad, det är alltså de här gula kronbladen kan man säga. Det är de som är som man, alltså själva blommans blad. Mm. Ja, men det lät ju hur enkelt som helst när du berättade den här nyckeln. Även om det kanske var lite knepigt. men för att komma fram till att det ens var en vårlök då? Alltså hur gjorde man för att veta det? Vad säger du, Göran Klink?
Ja, då ska man börja i huvudnyckeln, så det är i början av boken, och då får man oftast lite mer breda frågor, vad man ska räkna stånd och knappar, eller man ska liksom man kommer fram till större grupper, familjer, och så från familj går man till släkte och så går man ner till art. Så det liksom är ju ett steg, man går liksom smalare och smalare, liksom mindre och mindre tills man kommer fram till arten.
Just det. Och kanske om man kan att det är en vårlök, så kanske man börjar direkt på vårlökarna då.
Ja, det kan man göra.
Hörrni, solen börjar lysa lite på oss här nu, och jag tänkte vi skulle dra oss bort en lite några meter bort här på något som också är lite soligt, lite gulligt, guldigt. Staffan, vad är det vi ska se på någonting?
Ja, här blir det som en liten sänka i kanten av betesmarken här, där det är lite fuktigare. Och där ser vi att det är helt gyllengult av gullpudra som blommar här.
Just det, titta.
Och den är ju väldigt speciell eftersom den har blad som sitter ända uppe vid blommorna. Högblad kallas det. Och blommorna i sig är väldigt små, gula. Men man ser mycket mer gult än så, för det gula fortsätter ut på bladen runt omkring som förstärker blomningseffekten då av det här.
Estelle, du tittar här med luppen på den. Kan du berätta hur blomman ser ut om man tittar nära?
Alltså det finns två pistiller som sticker ut som två horn. Och sen finns det åtta ståndare som står på kanten av den.
Ah. Och det här att du sa att den är liksom... Jag tycker den här ser ut som att man hade varit framme med en gul sprayburk. Mm. Och sprayat på själva bladen så att det... Eller pudrat kan man väl säga. Det är väl därför den heter guldpudra. Den är otroligt fin. Och just att det... Blomman är ganska liten, men det blir en helt annan effekt. Alltså det är som om någon har strött guld här i den här lilla sänkan. Jättefint, verkligen. Och den växer, Staffan sa du, när det är lite blötare.
Ja, precis. Det är en bra indikator på när det blir lite källpåverkat i skogen så här. Och den används ju också som en av Skogsstyrelsens signalarter till exempel, som visar på lite naturvärden.
En signalart alltså som visar att det är extra fint här. Och ja, extra fint tycker jag att det är just nu när solen bara strödde sina strålar lite genom det här molntäcket. Och man har grågässen på avstånd och har en väldigt fin morgon här i Dalby Söderskog.
Mm. Guldpudra är också ett extra fint artnamn tycker jag.
Ja, visst är det vackert. Mm. Namnet också. Ja,
det är det. Se vilka vackra namn ni eventuellt kan hitta på när ni kommer tillbaka nästa gång. Helena Södlund som är fältreporter idag och de fem botanisterna som har samlats runt henne i Dalby Söderskog i Skåne. Det är ju svårt att undvika att prata om våriga företeelser så här års. Man är väl lite utsvulten efter vintern, inte ni det också? Det ska handla om sånt nu också i alla fall när vi lyfter luren och säger hallå till Björn Strömberg.
Hallå ja.
Hallå, välkommen till programmet. Hur är läget i Djursdala i nordöstra Småland?
Det är jättefint här. Solen är på väg upp och det är relativt vindstilla än så länge. De har väl lovat lite mer blåst senare. Men...
Mm. Gött. Här faller det ett stilla regn faktiskt här i Eskilstuna, men det är ett sånt här av det trevliga slaget. Du, en bidragande till orsak till att det är trivsamt i Djursdala, det är att sädesärlen har kommit, har jag förstått. Det gillar du.
Yes, det är den stora höjdpunkten tycker jag, alltså när det gäller naturupplevelser, det är när hon kommer.
Hon säger du? Du säger
ja,
hon.
Jag säger ja. Hon, men det är väl mest bara för att hon niger åt mig hela tiden. Jag vet inte.
Ja, men det är ju nej. Så. Vissa fågelarter får ju på något sätt kön. Oavsett vilket kön de är så att säga. Det är lite märkligt. Jag håller med dig om att sädesärlan känns lite som en hon faktiskt.
Ja, vad roligt att inte jag är ensam.
Du hade lite frågor om sädesärlan också och därför så har vi ringt upp ekologiprofessorn och fågelflyttningsexperten Susanne Åkesson. God morgon Susanne.
God morgon.
Ja, fint att du kunde vara med här. Björn, berätta nu för oss och främst för Susanne kanske vad det är du undrar över sädesärlan.
Ja, men det är ju... Alltså jag tycker det är så fantastiskt att hon, om vare sig den hon eller en hen eller den eller det, så kommer ungefär samma tid varje år. Runt den 10, även om hon kommer den 15 nu, men alltså 10 april plus minus en vecka. Mm. Och att det kommer en. Om det är han eller hon som kommer först, det är ju det jag liksom undrar. Är det han som kommer och ska förbereda boet eller är det hon som kommer och ska förbereda boet? Och att det sen kommer då han då, för det nu är. Och liksom, men hur hittar de till detta fantastiska ställe, höll jag på att säga. Så, är det ättelägg, alltså är det en avkomling av de som har varit här tidigare? Eller? För att det förstår jag ju, det kan ju inte... Vi har ju haft dem här i 25 år i alla fall, minst.
Frågan är det samma att, eller?
Det kan ju inte vara samma fågel, det begriper, det så mycket begriper jag också. Mm.
Vi får höra vad Susanne säger här. Ska vi ta och bena upp de frågorna en efter en här? Är det samma sädesärla som kommer år efter år till Björn?
Ja, så länge som en sädesärla lever så finns det en stor chans. Och de kan bli ganska gamla faktiskt. Den äldsta sädesärlan från Sverige, den var faktiskt ringmärkt i Småland. Och den blev 10 år och 5 månader, och det är en ganska lång ålder. Det är en hög ålder för småfåglar. Och den märktes som bounge, och den återfanns också på samma ställe. Och det här antyder ju faktiskt någonting, att de kanske är... De sprider sig inte så långt ifrån där de är födda, och det har man också tittat på när det gäller svenskmärkta sädesärlor, att ungfåglarna, de sprider sig någonstans 5 kilometer, det är det vanligaste, ifrån där de är födda när de sen blir vuxna och börjar häcka, och det är ju inte så väldigt långt.
Nej.
Och när man tittar på vuxna fåglar så är spridningen mellan häckningssäsonger bara 1 kilometer. Det innebär att det är en hög chans att det är en sädesärla som har varit där tidigare som kommer tillbaka. Men också att det kanske är boungar ifrån området i alla fall som etablerar sig där du bor.
Så du hade rätt i dina misstankar då, eller förhoppningar, Björn, där, att det är samma... stor chans att det är samma sädesärla eller eventuellt avkomma till.
Ja, men är det honan din, eller hanen då?
Som kommer först?
Ja, alltså, just det. För det kan ju inte vara, de kan ju inte vara samma, de kan ju inte vara syster och bröder som kommer, mitt tänker jag.
Nej, de brukar ju inte häcka inom, så att säga, familjerelationer och så här. Men ofta så brukar det vara hannen som anländer först. Och sädesärlor, liksom många av dem, ja precis, många av de här småfåglarna är ju hannen den som etablerar sig i ett revir och som attraherar en hona som också tycker det här är ett bra område, och så börjar de häcka. Och så är det också för sädesärlor, och de är starkt revirhävdande också, det är de.
Så det betyder det att det finns en, alltså hanen kanske ortstroget återkommer till samma takås och etablerar revir i samma trädgård, men det kan vara nya honor, eller finns det en chans att det är samma hona som också kommer tillbaka till samma plats?
Ja, jag tror det faktiskt, att det kan vara nog en stark ortstrohet från båda. Och varför är det viktigt att komma tillbaka till samma ställe? Jo, här känner man ju till var det finns bra skydd och där man kan hitta föda och så här, och fåglarna lär sig det. Så att de har en bättre kunskap om ett ställe där de har varit tidigare. Mm. Och därför har de kanske en högre chans att överleva om de kommer tillbaka också.
Då är det verkligen så där som man känner, Björn, att man känner sig lite utvald när de kommer tillbaka. Men det är ju faktiskt så då att de faktiskt tycker att det är trivsamt hos Björn i Djursdala, och därför återkommer de.
Det ska jag ta åt, men det kan du hoppa upp och säga att det kommer att ta åt mig.
Ja, bra. Ja. Då skrider vi till resten av dagen med en skön känsla, känner jag. Tack för att du var med, Björn Strömberg i Djursdala i Småland, och tack Susanne Åkesson. Mm. Jag ska säga bara också något ord till dig, Susanne, att vi hörs ju om några veckor igen.
Ja.
Du är en av experterna under Fågelsångsnatten. Var är det du ska vara?
Jag ska vara i Blekinge i år, och det ska bli väldigt spännande. Det är lite ekhagar och lite så här lövskogsområden, bokskogsområden där vi kommer att hålla till.
Ja. Är du peppad?
Ja, det ska bli jättekul. Det är en underbar natt att få lyssna på hur fåglarna vaknar över hela Sverige och Finland i år.
Det är det verkligen. 9 maj alltså. Mm. Skriv in det i era kalendrar allihopa om ni inte redan har gjort det. Jag och Susanne, vi har skrivit in det i alla fall. Tack så länge, Susanne. Jajamän.
Tack.
Döda havet har nog många av er hört talas om. Den stora saltsjön i Utah i USA, The Great Salt Lake, den är kanske inte lika känd, men nu ska vi dit och bekanta oss med den. Med en salthalt på upp till 30% Ja, det betyder att ingen fisk kan leva där. Men faktiskt en hel del andra smådjur, och vissa tider på året är den ett fågelparadis också. Än så länge. Thomas Öberg har tillsammans med biologen och filmaren Bo Landin besökt en sjö som är på väg att försvinna.
Oj, vilket landskap.
Ja, platt är det. Det är enormt platt när vi står och tittar ut över den stora Stallsjöns nu exponerade bottnar. För vattnet är ju tyvärr borta. Vi har lite grann vid våra fötter här.
Så vi har kunnat gå ut och sen utfälls det salt längs stränderna. Ja. Vi ska smaka på det här.
Om du tar det lite salt där, men nu är det ju mitt i vintern och du ser det är faktiskt lite is här vid strandkanten. Och det gör ju att det är sötvattnet som fryser. Ja. Men det kan ju bli betydligt saltare än vad vi känner i vattnet här.
Bo Landin, biolog, filmare, författare och mycket mer. Du bor här bredvid Stora Saltsjön, The Great Salt Lake.
Ja, vi kom hit. Jag trodde jag skulle komma hit och undervisa om vetenskap och filmproduktion för 33 år sedan. Och vi förälskade oss i landskapet här. Och sjön är ju en del av det landskapet. Men runt omkring oss där vi står här nu, Thomas, så reser sig ju Våsartsbergen upp. Vitklädda bergstoppar upp mot 3000 meter och över 3000 meter.
Fantastisk fjällrand som omger sjön.
Men det du måste tänka dig om du tittar uppe på bergssidorna, så kan du se en rand som ligger rätt högt upp på bergssidorna. Och det är det gamla strandhaket av Lake Bonneville, som i stort sett täckte en stor del av det som är Utah idag. Och som helt plötsligt i en våldsam tappning bröt igenom sin vall. Där vattnet ur Stora Saltsjön, eller den Lake Bonneville ska jag säga, det var ingen saltsjö då, rann ut mot norr och ut mot västkusten och ut mot Stilla havet. Och en dag så bröt fördämningen och tömde den här sjön.
Oj.
Och kvar blev då en liten rest som egentligen är botten på gamla Lake Bonneville.
Ska vi förklara det här? Här fanns alltså en stor sötvattensjö, Lake Bonneville, vars yta låg 100 meter högre än dagens Stora Saltsjön. För cirka 17 000 år sedan bröt Lake Bonneville igenom en naturlig fördämning i Idaho. Och på några veckor sjönk sjöns yta med cirka 100 meter. Strandhaket, den gamla strandlinjen, syns där borta fortfarande högt uppe i bergsluttningen. Och den nya sjön blev till Stora Saltsjön, nu helt utan avlopp.
Ja.
Vi kommer att tänka på Döda havet som alla känner till. Mm. Det här är samma princip. Mm.
Salter löses ur jordarna från bergen runt omkring här och ansamlas ner i den här sjön. Men eftersom det inte finns något avlopp, avdunstningen är extremt hög sommartid. För vi har ju temperaturer över 40 grader här regelbundet och hela tiden under sommaren. Avdunstningen är enorm, salthalten ökar. Och dessutom, när de vita nybyggarna kom till Nordamerika, så började de ju bygga den stora järnvägen från västkusten genom bergen i Kalifornien. De kom här till sjön och man byggde järnväg över prärien från öster. Och man möttes faktiskt precis uppe i norra änden här av Stora Saltsjön. Slog man i det som kallas The Golden Spike när järnvägen möttes från öster och väster. Men då hade man alltså byggt en järnvägsbank tvärs över norra delen av sjön.
Och det berättar ju att sjön är ganska grund. Mm. Det kan inte vara många meter här.
Nej, det är det ju inte. Du behöver inte bygga upp den många meter för att kunna köra järnväg över. Men det man gjorde då var att man stängde av den norra delen från sjön från den södra. Så den norra delen som inte har några tillflöden av färskvatten har salthalter upp kring 30% och över 30%. Det är ju 10 gånger mer än ute i ett normalt hav. Ja. Och här där vi står nu är det nog normalt kanske en 18% saltalt. Det är ju fortfarande väldigt högt naturligtvis. Ja.
Och då kan det inte finnas någon fisk.
Nej.
I de tillrinnande bäckarna och flödena så finns det laxöring till exempel och andra fiskar. Men här är det inte en enda fiskart.
Ingenting, det är inget som överlever i den här salthalten.
Vilket liv finns det här då?
Ja, men det finns alltså kräftdjur Och så finns det saltflugan, och den är ju lite speciell då. Den har sina larver, ägg och larver i det här vattnet och i sedimenten. Och det är ju det som drar alla vadare hit. Alltså, nu står vi ju här mitt i vintern och ser ju en del fåglar ut över här. Men när det är som mest så är ju de här stränderna bara fulla med vadare som håller på och pickar och pickar och pickar ner i sedimenten. Men de här svärmarna av saltflugor, de blir så tjocka så det blir alldeles svart på en meter eller två över stränderna. Och trutarna som står där, de står egentligen bara med öppen mun och låter maten flyga in i munnen. Det ser ganska häftigt ut. Men som sagt, det är ju en av Nordamerikas absolut främsta flyttfågellokaler där, både vårsträck och höststräck. Allting som kommer upp ifrån Arktis som ska ner till Sydamerika kommer den här vägen.
Ja, och mat finns det?
Här finns maten.
Det finns också en liten kräfta, berättar du? Eller ja. Räka?
Ja, inget kräftdjur. Och det är ju det här, man trålar den här. Och det är en mångmiljonsindustri som man nu är väldigt rädd för att den kanske är hotad, därför att sjön är på väg att helt enkelt försvinna. Och man tar upp det där, och för de av er som har akvarier i Sverige och matar med torrfoder, sånt torrfoder tillverkas av torkade sådana kräftdjur ur sjön.
Miljöproblematiken med den här sjön, det ska vi prata mer om. Vi ska flytta oss ett stycke så vi får överblick över hela den här stora sjön som ändå är så grund. Det saltet till och med utfälls längs kanterna på sina ställen. Ja. Vi får något väldigt saltöken på något vis.
Vi är på väg ut på Antelope Island, som alltså är en ö som ligger mitt ute i sjön.
Ja, vi far. Mm. Ja, vi åker på vägbanken här nu till Antelope Island. Stannar vi till, det ligger lite fåglar, men det är vinter så där är ju inte sträcktid egentligen. Men du upptäckte en fågel här, en trevlig sak.
Ja, den amerikanska skärfläckan går ju och så vispar den med sin böjda, uppåtböjda näbb i det grunda vattnet då för att skopa upp det som trots allt finns där att äta. Men på vårarna eller somrarna när man är här så kan det vara tusen sådana skärfläckor som går på samma ställe, och det är helt fantastiska skådespel.
Ja, Bosse. Stora Saltsjön, The Great Salt Lake. Men var det vattnet?
Ja, det känns ju så väldigt märkligt när vi kommer ner på stranden. Plattare än så här blir det ju inte. Och vi får titta nästan bort mot horisontranden där borta för att se en vattenyta som glittrar långt, långt, långt där borta. Och det är ju det tragiska att med den befolkningstillväxt som Utah har, både i städerna förbrukar man för mycket vatten. Ingenting växer ju här om det inte konstbevattnas. Nej. Så det gäller gräsmattan som jag har runt huset och fruktodlingar och grönsaksodlingar. Allting måste konstbevattnas. Därför med temperatur mellan 30 och 40 och mer än 40 grader på sommaren så avdunstar vatten. Det är ett halvöken klimat egentligen. Och man bedriver dessutom jordbruk här som bara då konstbevattnas. Odlar alfalfa som foder till boskap och så vidare. Och det är ju det vattnet som egentligen borde komma hit till sjön och hålla vattennivån i sjön, och det kommer inte nu. Det är för lite vatten som når hit. Dessutom med klimatförändringarna så är det ju i Coloradofloden och Green River är det ju 20% mindre vatten nu än för 100 år sedan.
Det är så.
Ja.
Det finns stora miljöproblem med att sjön torkar ut, berättar Bo Landin. Bottnen som kommer fram torkar ut och vinden tar tag i det fina materialet, det fina sedimentet. Hårda vindar från väster blåser in stoftet som flygsand över Salt Lake City och de stora befolkningscentra som ligger runt staden. Stoftet innehåller inte bara tungmetaller som arsenik utan också giftiga ämnen från de cyanobakterier som finns i sjön. Cyanobakterier, som vi förr kallade blågrönalger, producerar allvarliga gifter som kan vara farliga för människors hälsa på flera sätt.
Det här kommer att bli ett gigantiskt miljöproblem framöver. det gäller att få tillbaka vatten till sjön. Man måste vattentäcka de här sedimenten.
Ja. Man tar vattnet där åar och bäckar och floder, vad du nu kallar det, rinner till Stora Saltsjön. Och så tar man ut för mycket av det vattnet för att konstbevattna, för att skicka ut i alla toaletter och diskbänkar och allt. Och då blir det inte så mycket sötvatten som rinner in i den här sjön.
Och det är hela problemet. Så vad man gör nu, det är ju en strid om vattenrättigheter. Bönder som då säger, jag äger det här vattnet, jag har rätt att använda så här mycket vatten. Nu ber då delstaten bönder att avstå ta vatten, och det kommer att bli större och större krav på samhällena också att förbruka mindre vatten. När vi tar bort gräsmatta ur våran trädgård så får vi betalt $3 per square foot, alltså kvadratfot. Och så är det för alla här, och det där måste man nog höja priset på, och även till jordbrukare, och säga att ni får betalt av staten om ni låter bli att förbruka vattnet. Det finns egentligen ingen bra framtid för sydvästra USA, speciellt Arizona, där det är liksom 40-45 grader på sommartid. De är helt beroende av Coloradoflodens vatten, och vi kommer att se stridigheter om vatten och vattenrättigheter i USA framöver. Det finns ingen annan framtid. The Great Salt Lake, den är inte så great längre. Det är ju ett enormt område, men när hälften av sjön är borta och har blottlagt bottnarna, det är ju en väldigt grund sjö, så är det ju lite tragiskt att den inte får vara great.
Mottot kanske är Make the Great Salt Lake Great Again.
Den har redan använts som slogan av naturvårdarna här i området, för att så är det. Vi måste göra någonting aktivt, annars kommer den här sjön att avdunsta helt och hållet. Det finns inget alternativ till det. Kommer inte vatten in i den här flacka sänkan, så kommer vi inte ha någon sjö här.
Det berättade Bo Landin, som alltså bor i närheten av Great Salt Lake i Utah i USA, och reporter var Thomas Öberg. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1, där vår fältreporter Helena Söderlund pratar om vårblommor med unga botanister. Och jag kastade ju ur mig, eller målade upp, en ganska fördomsfull bild av botanister som är mogna herrar och damer med lupp runt halsen och Krok Almqvists flora i handen. Jag vet inte, delar av den där fördomsfulla bilden kan vi ju skrota, känner jag, Helena. Men så, Krok Almqvists flora, den är poppis fortfarande.
Den är still going strong, verkligen. Ja, nej men... Vi ska återkomma lite till det här med liksom, unga botanister om en liten stund. Jag tänkte bara börja med att jag och Estelle Denamyr, vi står under en blombande lönn som du pratade om innan, Mats. Ja. Den här underbara gröna explosionen som är nu. Mm. Alltså, Estelle,
väldigt speciell grön färg också. Mm.
Grön färg, ja. Alltså, vilken grön är det, Estelle?
Jo, men det är gulgrön. Och det är verkligen jättefint så här på tidigt på våren att ha den här färgen. Och sen har solen precis kommit ut lite och skiner på blommorna. Och det är jättevackert.
Ja, alltså det blir som gröna färgklickar när man är ute och åker på vägarna. Och här när vi är i Dalby Söderskog så ser vi det runt omkring oss också. Där många av träden inte har slagit ut än. Men just lönnen blommar. Och vi har hittat en blomma som låg på marken här. Och titta lite närmare på det, att den har verkligen gröna blommor.
Ja, och det är kanske inte så många blommor i Sverige som har det. Eller kanske man inte lägger märke till dem så mycket. Mm. Men när man tittar närmare på det så ser det jättefint ut.
Ja, de är väldigt snygga faktiskt med de här ståndarna som sticker ut där. Mm. Och en upplivande grön färg tycker jag. Det är ett härligt vårtecken. Okay. Men under den här blommande lönnen så... Där står du också, Staffan Nilsson. Och du är intresserad av blommorna där uppe, men inte bara.
Nej, precis. Ja, det är en väldigt fin lönn den här. Den är lika stor som ekarna runt omkring den. Så en riktigt rejäl lönn. Och lönnen har rik bark, vilket många mossor gillar att växa på. Så här
du älskar mossor.
Jag är väldigt förtjust i mossor, ja. Och här nere hittar vi grov baronmossa, som är en lite ovanlig art. Jag är ensam.
Vilket roligt namn.
Det kan man ju säga. Men just den växer på gamla trän. Och var hittar man gamla trän? Ja, inte så ofta ut i skogarna utan kanske mer herrgårdsmiljöer och liknande. Så det är väl där baronerna bor.
Baronen kommer in då. Men ska vi kolla lite närmare på den?
Det tycker jag. Liksom när den är torr här nu så är den liksom ganska så tråkig kanske. Men när man sprayar vatten på den med den här lilla sprayflaskan, då suger bladen åt sig det.
Har du den med dig?
Den har jag i fickan. Jag sprayade på den nu alldeles nyss här. Kan spraya lite till. Så. Och då så blir bladen helt illandes lysande ljusgröna. Så en väldigt neongrön färg närmast.
Lite samma som lönnblommorna
faktiskt
där uppe.
Faktiskt inte helt olik, nej.
Man får se vilken skillnad det blir när de har fått vatten på sig. Det är som att de bara, woho, de lever upp.
Precis, bladen spärrar ut sig. Alla måste ha två utseenden. Ett när den är torr och en när den är blöt.
Varför gillar du mossor?
Ja, men det är en helt ny värld som öppnar sig när man får upp ögonen för dem. Annars är det bara som en grön massa man inte tänker på. Men där finns så mycket variationsrikedom, så många olika arter. Det är som 50 nyanser av grönt som man börjar se skillnad på sen.
Just det. Men, och vi är ju omgivna av den här underbara mattan av sippor, vita, gula. Men mossor, alltså hur är intresset bland yngre för mossor då, Stefan?
Jo, men det är faktiskt stort. Och det har nog mycket att göra med att många har ett naturvårdsintresse. Man vill kunna se arter som man kan läsa av naturen på. Och många mossor och lavar också till exempel är ju känsliga för omvärldsförhållanden där de växer. Det ska ha kontinuitet i skogarna och så. Så därför är det många som, unga som just är intresserade av att lära sig känna igen mossor och lavar.
Mm. Ja, för vi är ju här med den här gruppen som heter Ung Botanik och jag tänkte liksom, alltså, vad skiljer en utflykt med Ung Botanik från liksom vanliga med botaniska föreningen i Lund? Vad säger du, Göran Klink?
Alltså det är väl en kombination av olika saker. Man är där, man har samma intresse, man vill lära sig någonting tillsammans och det är liksom, det finns också i en vanlig möte kanske, men det är liksom samma ålder, samma, liksom, det är liksom en social aspekt till det också som jag tycker är väldigt bra. Mm. Som gör att det blir ännu roligare att lära sig mer om någonting man tycker redan är intressant. Mm. Så det tycker jag. Ja.
Och vad säger Julia Sellgren-Kempe då?
Jag tycker att det är lite, i Botaniska föreningens exkursioner så är det ofta att de flesta som går dit kan ofta väldigt, väldigt mycket redan. Och då tycker jag att det är lite, inte lite avskräckande, men för en nybörjare som kanske inte kan så mycket så känns det kanske bättre att vara i en grupp med folk som också är rätt nybörjare på de flesta växter, och då är det lättare att så här ställa frågor och man blir inte rädd för att ställa frågor och sånt, så jag tycker det är lättare att lära sig.
Ja, just det. Och Mårten Pilström, vad säger du? Har du hängt med på någon med de andra också, alltså Lunds botaniska förening?
Ja, inte många, någon enstaka. Men i Unga Botaniker så är det ju, man hittar ju verkligen ett sammanhang där det kommer en massa ungdomar och sen känner man sig ju rätt på plats så att säga. Man vet att det är andra som är liksinnade och liknande ålder, det hjälper ju också att känna sig rätt så där. Så det är väldigt roligt att dyka upp och kolla på någon växt här och där. Det är ju också väldigt mycket det som lockar. Det finns ju andra sammanhang att träffa ungdomar i, men just växter så är det inte överallt man kan dyka upp och få hjälp med det.
Ja, precis. Men jag har förstått att liksom den här att ta med sig floran, det verkar ju ändå fortfarande hänga i och så. Men det här med växtpress och så, det kanske inte ni brukar ha med på med Ung Botanik, Staffan?
Nej, det kan vi ju inte påstå att vi har gjort. Absolut skulle man kunna göra det någon
men
gång.
Men händer det med liksom lite äldre botanister att de har med sig en växtpress?
Det gör det absolut. De som är lite mer inventeringsfokuserade framför allt. Vi har ju som vanliga guidningar i föreningen också. Då är det ju ingen som kommer med någon växtpress. Men de som verkligen är ute för att inventera, då kan
det
ju vara att de har
också
dem
väldigt roligt att
på ryggen.
Att man har en sån ryggsäck att ta med sig.
Jajamensan, absolut.
Vad tror ni då liksom om botanikintresset framöver? Vad tror du, Staffan?
Jag tror att det är stort och att folk bara behöver hitta kanaler att få utlopp för det. Så,
Vad är liksom, Göran Klink, varför tycker du mycket om växter?
Alltså när jag först började kolla på växter mer av att du sa i högstadiet så öppnades en hel ny värld. Jag hade aldrig riktigt kollat på dem och när jag började liksom inse om det finns så många olika arter bara liksom här i Europa också som är supervackra som man kanske inte riktigt kollar så noggrant på från början. Men när man då liksom kollar lite närmare, Alltså då ser man så många häftiga saker, spännande interaktioner med andra organismer. Och det är väl det som jag tror har verkligen öppnat någonting nytt för mig. Och sen dess har jag inte kunnat sluta kolla på växter. Så nej, jag tycker alltså det är en väldigt, väldigt trevlig intresse. Och ja, växter är fantastiska att jobba med också. Så det är, ja.
Mm. Ja, och där får vi knyta ihop säcken för den här botaniska morgonen från Dalby Söderskog. Vi tackar sipporna, vi tackar fåglarna och alla ni fem som har medverkat här. Staffan Nilsson, Estelle Denamyr, Julia Selgen-Kempe, Mårten Pihlström och Göran Klink.
Bra hopknutet, fältreporter Helena Söderlund. Ska vi lyssna 10 sekunder och se om lövsångaren till slut kommer. Nej. Varför tjatar vi så mycket om det då? Jo, men alltså det är Sveriges vanligaste fågel, och för mig i alla fall så känns det lite som att då tar våren ett steg från förvår till högvår eller något sånt där. Men du har hört den, Helena, i alla fall. Vi får nöja oss med det.
Jag har hört den igår och jag har hört den några gånger här under morgonen i andra änden av den här lilla nationalparken.
Lövsångaren kommer, som heter Dalby Söderskog. Då fick vi det sagt också. Tack för den här morgonen. Ja, vårtecknen är många så här års och kan se ganska olika ut. Edith, hon skriver till oss i ett mejl: jag såg denna groda i Hållnäs i Tierps kommun igår och blev nyfiken. Vad är det jag ser? Varför bär grodan någon på ryggen? Och på bilden ser man då en stor biffig padda, är det, som bär en liten padda på ryggen. Och Edith, det som pågår är något som groddjur håller på med så här års, som ett fint ord kallas för amplexus, vilket är latin och betyder kram helt enkelt. Och den lilla är en hane, den stora är en hona, och alltihop är ett slags förberedelse för fortplantning. Han kramar sig fast så där som en liten ryggsäck för att i god tid vara på plats när det är dags för själva befruktningen av äggen, som rommen som honan släpper ut i vattnet. Amplexus alltså, ett ord att skryta för grannarna med. Och Ingrid, hon skriver, jag mötte och skickar bild också, och ni ser de här bilderna på vår hemsida om ni vill. Jag mötte det här kärleksparet på en asfaltväg i Örebro i torsdags. När jag nu tittar närmare på bilden så tycker jag det ser ut som att det är 3 paddor. Hur kan det hänga ihop? Ja, och det är då samma arrangemang på bilden som på Edits bild, men om faktiskt under den stora paddhonan så ser man lite utstickande kroppsdelar från den tredje padda. Det är en hane till. Så det kan vara ganska många hanar som kramar sig fast så där på en enda hona. Lite gruppkram alltså. Helt normalt i groddjurens värld. Sånt kan man bli åskådare till om man har paddor som grannar, och det har visat sig att det har Naturmorgons Karin Gyllenklev. Här är veckans kråkvinkel.
En bestämd madam kravlar framåt i mitt kvarter. Paddhonan ser ut att veta precis vart hon ska. Rak kurs över gräsmatta och grusgångar. Hennes bärnstens färgade ögon glittrar i solljuset. Vad är hon på väg med sånt självförtroende? Det är mitten av april och vädret den senaste veckan har varit som rena högsommaren. Och det är just värmen som gör att paddorna vaknar från sina frostfria vintergömställen och söker upp den plats där de själva en gång lades som ägg, en sträng, tillsammans med sina blivande syskon. Paddan jag ser ska alltså till det vatten där hon simmade som yngel, innan svansen återbildades, benen växte ut och huden knottrade till sig. Där ska paddhannar sjunga och brottandes tävla om vem som ska få befrukta äggen. Det sägs att paddor kan gå upp till 2 kilometer för att nå sina lekvatten och att vandringen kan ta dagar. Jag blir spänd. Någonstans i min närhet leker paddor. Men var? Och jag blir lite orolig. Varför är hon ute och går mitt under varmaste dagen? Paddor är ju framförallt kvälls- och nattaktiva. De ska ju dagtid vara på någon skuggig och lite fuktig plats. Jag ropar ut mitt fynd med megafon i kvarteret. Kom och kolla! Det är en padda! Och barn och vuxna samlas. De yngre tar på sig livvaktsrollen och ser till att ingen råkar trampa på paddhonan där hon kravlar fram. Samtidigt undersöker de hur hon reagerar om de lägger ett litet vassstrå i vägen. Förtjusta märker de att hon ibland går runt det lilla strået för att sen hitta tillbaks till sin kurs. Och ibland, kaxigt, kravlar rakt över hindret. Karin, en till padda! Ropar livvakterna. De visar nöjt upp fyndet och vi pratar om att det är bra att vi har så mycket spindlar vid diket, vilket vi märkt på sistone, för då har ju paddorna bra med käk här. Så fort jag sticker ut huvudet nästa morgon får jag höra paddnytt. Här och nu är det inte skärmen padda som lockar, det är groddjuren. Kvarterets paddkunskaper vidgas när vi hittar två som installerat sig bland sneakers och stövlar i hallen. En bamsing med en liten på ryggen som håller sig fast med ett ordentligt grepp. Ett barn, gissar någon. Men den lille är en hanne som placerat sig och håller sig fast i position. När honan sen ska lägga sina ägg så sprider han sina spermier över äggen där ovanifrån. Men i vår hall kan inga ägg läggas, så vi eskorterar paret till det porlande diket. Men lekvattnet borde vara nära oss med tanke på paddkoncentrationen de senaste dagarna. Jag vågar tänka att det till och med är dammen som det nämnda diket mynnar ut i, som ligger på vår gemensamma radhustomt. Radhusen är nya och vi har alla bara bott här i ett halvår. Men jag och min familj bodde bara ett stenkast bort innan. Så jag har gått förbi dammen i fråga, vårtid, på kvällar. Men aldrig hört eller sett några groddjur leka där. Fastän jag hoppats. Det är mörkt ute när vi öppnar altandörren för att lyssna. Visst är det paddorna? Är det inte det? Jag måste ut och kolla. Tar med ficklampan och går försiktigt. För nu i mörkret är det trafikerat. Jag måste väja för flera stora paddhonor som går i samma riktning som jag, mot dammen. Men väl där blir jag osäker. Var är de? Det är så tyst. Jag står där stilla i mörkret på helspänn. Och så ser jag mörka konturer i vattnet av en madam som ligger utsträckt. In till ett glänsande huvud som sticker upp. Och lite längre bort, plums, en stor paddkropp välter sig ner i vattnet. Och så börjas det. Det var inte önsketänkande. Paddorna sjunger här, de sjunger nu i vårt kvarter.
Krunk, krunk, krunk låter det när paddorna sjunger för varann. Veckans kråkvinkel av Karin Gyllenklev var det som avslutades med denna sång av arten vanlig padda. Och det här var en repris från 2023. Nu blir det en ny naturfråga. Så här lyder ledtrådarna. Vi söker ett växtsläkte som karaktäriseras av två hanorgan men som benämns med ett kvinnonamn. Många arter är intensivt blå, som den välkända med dryckprefixet. En blekare blå är en prisad läkeväxt, ja i alla fall var den det en gång i tiden. Skicka era svar, senast torsdag vill vi gärna ha dem, till naturmorgon@sverigesradio.se. Det går också bra med vykort till Naturmorgon 35930 i Växjö. Vi söker ett växtsläkte som karaktäriseras av två hanorgan men som benämns med ett kvinnonamn. Många arter är intensivt blå, som den välkända med dryckprefixet. En blekare blå är en prisad läkeväxt. Ja, i alla fall var den det en gång i tiden. Och rätt svar på förra veckans fråga, det var kaktusarten svärmors kudde. Och vinnarna var Lena Lundorf på Sydkoster, Per-Arne Karlsson i Linköping och Karina Persson i Ängelholm. Nästa vecka här i Naturmorgon kommer det att handla en hel del om strömming. De minskar i Östersjön och kustfisket krisar. Men vad vet vi egentligen om strömmingen? Vår fältreporter hälsar på hos en kustfiskare på Björkö i Stockholms södra skärgård tillsammans med en forskare från Stockholms universitet. Och så ägnar vi förstås lite tid åt att prata upp den kommande fågelsångsnatten som ju infaller om ytterligare en vecka sen, den 9 maj. Och jag kan säga att tekniker idag var Martin Tomolin. Det var han som tidigt i morse spelade in den här rödstjärten i Småland. Producent och fältreporter, det är Helena Södlund. Idag var hon båda delarna alltså. Och jag heter Mats Ottosson. Vi hörs om en vecka.